Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på fastlagsöndagen. Så skriver aposteln Paulus i sitt första brev till Timoteus, det andra kapitlet och från den fjärde versen. Gud vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en och en är medlare mellan Gud och människa. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad vill du egentligen? Vad vill du med ditt liv? Jag vill bara bli lycklig, kanske de allra flesta människor skulle svara. Men vad är lycka för någonting egentligen? Är lycka njutning eller en känsla av förnöjsamhet? Är det det som är lycka? Om det vore så, då skulle ju människor som skaffade sig tillfälliga lyckorus i sex eller droger sägas vara lyckliga. Men vi förstår ju att lycka, det är någonting mer. Det är någonting mycket mer. Det är inte ens att vara rik och berömd. Eller rik och känd. Den kände amerikanske rike komikern Jim Carrey. Han sa nyligen i en intervju. Ja, jag önskar att alla kunde bli rika och kända och få allt de drömt om, så att de skulle inse att det inte är svaret. Nej, sann lycka handlar om mer än detta, vad vem folk tror att jag är eller vad man har. Det handlar om mening. Det handlar om relationer. Och båda dessa saker, mening och relationer, har ju människan fullkomligt slarvat bort. När de första människorna bröt mot Guds bud och vilja, då förstördes inte bara relationen till världens skapare, utan också meningen. Om vi inte förstår att vi är skapade av Gud och till Gud, så förstår vi inte meningen. Då kommer vi irra omkring som vilsna möss och försöka finna lyckan i andra saker. Livet ter sig meningslöst utan det syfte som Gud ger våra liv. Vad vill du? Det är kanske en svår fråga att ställa till en nutidsmänniska som förlorat sina rötter hos Gud. När vi inser vem Gud är, så borde vi ju svara: jag vill leva för Gud och tjäna honom och mina medmänniskor. Problemet är bara att även fast vi vill tjäna Gud, så känner vi alla att vi inte gör det så bra som vi borde. Och det leder till, ibland till, att vi kanske tror att Gud inte vill ha oss. Vi tror att Gud har gett upp hoppet om oss. Vi tänker, Gud är bara för dem som inte bara vill ha honom, utan de som verkligen tjänar honom i ord, tankar och gärningar. Det är lätt att man börjar tänka så. Och vår andra fråga är: vad vill Gud? Är vi syndat när vi lämnat honom i ord, tankar och gärningar? Vill han inte längre ha oss då? Vi läser ju att Gud på den yttersta dagen kommer att förpassa alla som inte är hans barn till den eviga elden. Ett Guds barn, tänker vi naturligt, borde ju leva som sin far, som Gud. Leva ett rättfärdigt liv, tänka goda och rena tankar. Bara säga goda saker, bara göra kärleksfulla saker mot Gud och medmänniskan. Och sån är ju inte jag alltid. Betyder det att Gud har valt bort mig? Eller att han har tappat intresse för mig varje gång jag gör någonting dumt, när jag slarvar eller när jag beter mig illa, när jag inte läser Bibeln som jag borde eller ber som jag borde? Vi vet ju genom Bibeln att Gud är en Gud som inte är likgiltig för synd och överträdelse. Gud är en helig Gud. Ja, det står till och med att han hatar synd. Vi vet att Gud vill att vi ska leva rena och heliga liv. Ja, fullkomliga liv, som Jesus säger. Var fullkomliga som er fader i himmelen är fullkomlig. Är det då inte lätt att tänka, jag är nog ingen kristen. För jag gör så många fel. Att tänka så. Ja, till och med att tänka, Gud vill nog inte ens ha mig. Jag är ett hopplöst fall. Gud vill ha människor, men inte sådana människor som mig. Ja, det finns faktiskt kristna som faktiskt på allvar hävdar att Gud bara vill frälsa vissa människor. Inte alla människor. Kalvinisterna, de menar att Gud av evighet har utvalt vissa människor till fördömelse. Utvalt vissa människor till att gå evigt förlorade. Och de kan till och med säga att Guds nåd och kärlek inte gäller dem, dessa människor. Och hur ska jag veta att jag inte hör till den gruppen? Alla sådana här tankar, det kan driva oss till förtvivlan. Särskilt när man ser in i sitt eget hjärta och finner att man inte lever som ett Guds barn borde leva och som ett Guds barn borde se ut. Till och med aposteln Paulus utbrister när han ser in i sig själv. Jag arma människa, vem ska frälsa mig ifrån denna dödens kropp? Romarbrevet 7:24. Dagens text svarar på hur Gud ser på oss. Varje stund vi tvivlar på att Gud verkligen vill ha oss, att han verkligen vill frälsa oss, rädda oss, då ska vi hålla dessa ord för våra ögon. 1 Timoteus 2:3. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det betyder inte att alla människor blir frälsta. Att alla människor kommer till himlen. Att alla är Guds barn. Men det betyder att Gud vill vår frälsning. Lika mycket som fadern ville att den förlorade sonen skulle komma hem igen. Lika mycket som herden som förlorade det 100:e fåret lämnade 99 för att leta rätt på det förlorade. Lika mycket som kvinnan som förlorade ett dyrbart mynt tände upp i hela huset och letade efter det här enskilda myntet. Kanske vi i vårt vilsna tillstånd inte har insikt om sanningen, insikt om evangeliet, insikt om hur Guds sons blod runnit på korset för våra synders skull. Men det är inte Guds vilja det är fel på. Ty Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud vill alltså inte bara de troendes frälsning. Han vill alltså ha även de som är långt borta. De som ännu inte tror, att de ska få höra evangeliet. Budskapet om att Gud offrats för vår skull. Att han vill att vi ska komma till tro. Gud vill också dessa människors frälsning. Gud vill att de ska komma till insikt om sanningen. Guds kärlek riktas alltså även till de som ännu föraktar hans nåd. Som ännu klamrar sig fast vid lagen för att genom den bli rättfärdig. De som är tröga att lita på hans ord. Han väntar länge och tålmodigt på dem. Som Petrus skriver, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus 3 och vers 9. Jesus berättar en liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom, Herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år, annars ska jag hugga ner det. Så ser Guds tålamod ut. Jeremia skriver, Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Jag stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger min själ. Därför står mitt hopp till honom. Det är en stor tröst att Gud har tålamod med oss. Men framförallt är det en tröst i att Guds vilja står på vår sida. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren, Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Hesekiel 18:23. Inte ens när man till slut har förkastat Herren så kan man skylla på Guds vilja. Han ville inte. Jesus säger till det fallna Jerusalem, den stad som förkastade honom och som till slut korsfäste honom. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeten och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har inte jag velat samla dina barn så som hönan samlar kycklingarna under vingarna. Men ni ville inte. Matteus 23:37. Men vad är det då som får kalla och hårda hjärtan att smälta? Vad är det som får en vilsen förlorad människa att vända tillbaka till Gud? Vad är det som får en som inte vill att vilja komma tillbaka till Gud? Det är inte budskapet. Du kan bara du vill. Du ska försöka bättre nästa gång. Du ska anstränga dig lite mer. Nej, det är inte det budskapet. Visst kan det vara bra att uppmuntra varandra till att bli bättre. Men det är lagens budskap. Det är inte det evangelium som förändrar människors hjärtan och omvänder dem. Det är inte det budskap som skapar tro. Evangeliet är det budskap som smälter kalla hjärtan. Och lyder i dagens text. Gud är en. Och en är medlare mellan Gud och människa. Gud och människor. En människa. Kristus Jesus. 1 Timoteus 2:5. Evangeliet handlar alltså inte om dig och mig. Det handlar om en annan. Om Jesus Kristus. Det handlar om vem han är. Och vad han har gjort. Du behöver inte medla med Gud. För att få dina synder förlåtna. Du behöver inte vända dig till Maria och helgonen. För att be dem att medla åt dig. Vi har redan en medlare. Jesus Kristus, Guds son. Han har blivit människa för att med sitt dyra blod medla för din och min frälsning. Det var Guds vilja. Detta är Guds mysterium. Samme Gud som kräver rättfärdighet av oss. Samme Gud ser också till att skaffa rättfärdighet åt oss. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Samme Gud som vill straffa synd. samme Gud vill också förlåta synd. När skriften talar om medling och medlare, då är det samma ord som i vår moderna svenska, medlare och medling. Och vad handlar det om då? Jo, det handlar om en konflikt och någon som medlar. Någon som går in och försöker förmedla mellan två stridiga parter. Människan har hamnat i konflikt med en helig Gud som vill se rättfärdighet men som mer ser synd och otro. Och människan är i konflikt med honom alltsedan hon vände honom ryggen i Edens lustgård. Genom att inte lyda hans bud. Och idag på olika sätt när vi vänder honom ryggen i ord, tankar och gärningar. Och när vi förnekar honom. Och parter som är i konflikt med varandra behöver ha en medlare. Gud vore tack att vi genom Jesus Kristus äger en medlare. Men han är inte som mänskliga medlare som ofta bara med tomma ord och psykologiskt snack försöker att förena parter. Gud har sagt att syndens lön är döden och när vi bryter mot hans heliga vilja så har han rätt att släcka våra liv. Jesus Kristus, han har den bästa förhandlingspositionen. För Jesus ställer sig mellan den syndiga människan och en helig Gud med sitt dyra blod som lösepenning. Hebreerbrevets författare skriver: ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Detta är evangelium. Det är det glada budskapet som förändrar oss. Att det finns förlåtelse. Då förstår vi att det inte längre är någonting som skiljer oss ifrån Gud. Och då får vi komma till honom av nåd. Det vill säga fritt och förintet, som skriften säger. Den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta livets vatten. För intet. Gratis. Uppenbarelseboken 22:17. Ska man då säga Jesus Kristus är lösepenningen, offret på korset för alla dem som vill komma tillbaka till Gud och tro att han är offrad för dem. Jesus Kristus är lösepenningen för alla som omvänder sig. Det är i och för sig sant, men det är inte hela sanningen. Dagens text lär oss: Kristus Jesus gav sig själv till lösen i allas ställe. Lösepenningen, Guds sons blod, säger aposteln, har alltså erlagts i allas ställe. Alla människors ställe. Bibeln lär alltså inte som kalvinisterna en limited atonement, en begränsad försoning som betyder att Jesus bara är offrad för dem som kommer till tro. Nej, sonens blod har flutit också för dem som förkastar honom. Som Johannes skriver, han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. 1 Johannes 2:2. Ja, det står att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 2 Korinthierbrevet 5:19. Det betyder att Kristus till och med har friköpt dem som förnekar honom och går evigt förlorade. Petrus talar om att de ska till och med förneka den Herre som har friköpt dem. Och drar så plötsligt fördärvelse, 2 Petrus 2:1. Men om man går förlorad, trots att Gud vill en människas frälsning och Kristus verkligen har friköpt han eller henne, då kan vi ställa oss frågan: Vad gör det då för praktisk skillnad om man ändå går förlorad? Alltså jämfört med att hävda att Kristus har friköpt bara de som blir frälsta. Vad gör det för praktisk skillnad? Ja, det gör en väldigt stor skillnad. För skillnaden handlar om innehållet i evangeliet. Vårt budskap är inte Gud kan förlåta. Gud vill din frälsning om du vill. Du kan bli förlåten. Eller du kan få försoning. Vårt budskap är: Gud vill din frälsning vem du än är. Vare sig du vill eller inte vill. Vare sig du tror eller inte tror. Ja, Guds sons blod har inte bara runnit för just dig. Han har friköpt dig från alla synder. Han har försonat dig med Gud. Han har förklarat dig rättfärdig. Skillnaden handlar alltså om att se frälsningen som bara en möjlighet. Eller att se det som ett fullbordat faktum. Det är redan färdigt. Det är en färdig verklighet som skedde vid Kristi kors. Att en människa går förlorad handlar alltså inte om vår synd, utan om vår otro. Att vi inte tror det som vi redan äger. Att Gud har sonat våra synder. Att allt är förlåtet. Jesus säger: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds sons namn. Johannes 3:17-18. Vårt budskap till en fallen värld handlar alltså om en fullbordad rättfärdiggörelse som redan är ett faktum inför Gud. Låt mig avsluta med att citera de välkända orden ifrån Rosenius dagbetraktelse för den 31 mars. Här står uttryckligen att Gud i Kristus försonade världen med sig själv. Icke blott det trogna, utan världen. Och att den försoningen innebar och verka att han förebrådde dem icke deras synder. Och sådant skedde i Kristus, icke i vår omvändelse. Men att han nu förmanar människorna: låt försona er med Gud. Detta är allt som nu ska ske. Här står att vi förlikades med Gud genom hans sons död, icke genom vår ånger, bättring, allvarlighet, bön eller tro, vilket allt icke behövs därtill, utan endast för att vi ska ta emot den nåd som redan finns. Nej, här står: den stund vi ännu var ovänner. Här står att förlossningen som skedde genom Kristi blod var detsamma som syndernas förlåtelse. Ja, att synderna togs bort på en dag, nämligen då den kostliga stenen, hörnstenen, blev uthuggen. Här står att vi förlossades av Kristus ifrån lagens förbannelse på den dagen, i den stunden då han blev en förbannelse för oss, vilket skedde då han hängde på trä. Ack, ve att världen icke vet vad som skett, att hon icke känner vårt släktes historia, icke vet att människosläktet också har en gång blivit friköpt, är förlossat, förvärvat och vunnit ifrån alla synder, ifrån dödens och djävulens våld, lika visst som det en gång fallit i synd. Se då här, denna synda förlåtelse, denna förlossning som nu är nämnd, den tillhör varje människa, from och ofrom, trogen och otrogen. Du må vara hur du kan, så är åtminstone dina synder borttagna, utplånade, förlåtna, kastade i havets djup. Detta skedde i Kristi dödstimma. Blir du fördömd, så sker det icke för dina synder, utan för din otro, ditt bortoblivande. Vill du återkomma till Gud, bli hans egen och ha hans nåd, så finns inget hinder. Du är varje stund kärkommen. Så som Herren själv säger, den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Amen. Låt oss bedja.